Varmt välkomna till dagens avsnitt av BIM-podden med mig, Robert och Adam. Idag har vi en intressant gäst, Jimmy Forsberg från Skanska. Jobbar som utvecklingsledare. Varmt välkommen, Jimmy.
Tack så mycket. Jättekul att få vara här faktiskt.
Ja, men det är verkligen snällt att du kunde ta dig tid. För jag vet ju att du inte är stationerad här i Stockholm. Du har ju tagit dig rest hit från Göteborg.
Välkommen upp till storstan.
Ja, tack så mycket. Det är alltid lika trevligt. Och ni bjuder ju alltid på fint väder.
Ja, just idag var det Stockholm. Verkligen. Ja, Jimmy, hur mår du?
Det är jättebra med mig faktiskt, måste jag säga. Det är en lite ny erfarenhet för mig det här, får jag ju säga. Men det känns supertrevligt.
Du sköter det galant än så länge.
Gott.
Jimmy, kan du berätta lite kort om dig själv så att våra lyssnare vet vem du är, vad du jobbar med? Lite kort om din bakgrund.
Absolut. Som sagt, Jimmy Forsberg heter jag. 34 år. Jobbar på Skanska, stationerad i Göteborg som sagt. Pluggade som byggingenjör på Chalmers och har sedan examen 2011 jobbat på Skanska. Jag har haft lite olika roller och haft lite olika arbetsuppgifter. Men idag sitter jag då som utvecklingsledare med fokus på digitalisering och mobilitet då för vår byggande verksamhet.
Imponerande. Sedan du tog examen så har du jobbat på Skanska. Jag antar att du känner dig hemma.
Minst sagt.
Vad är det mer konkret du gör idag? Du jobbar med utvecklingsfrågor, du jobbar mycket med digitalisering.
Precis.
Mer specifikt, bara så att våra lyssnare
absolut
kan sätta fingret på det du
absolut
gör.
Nej, men vi har ju en del digitala verktyg, minst sagt kan man ju säga. Och mer så ser vi ju att vi rör oss åt en mer digitaliserad riktning. Tittar man till digitalisering generellt på ett byggföretag så har det väl i grund och botten alltid legat på den här designfasen då, så att säga, för projektörer, BIM-koordinatorer och så vidare. Men vi ser ju hur mer och mer av de här verktygen kommer nu då och sprider sig ut bland även den byggande verksamheten, vilket är superbra. Liksom. Det är ju där vi tjänar våra pengar. I mitt dagliga arbete så har jag en del programvaror då, eller plattformar som vi har tagit in på Skanska för våra projekt då. Min uppgift är att lyssna av och sedan då sitta med i utvecklingsarbetet då med våra partners i hur de där programvarorna och plattformarna behöver se ut eller behöver fungera för att vi ska kunna använda dem på Skanska då.
Ser du till också att hur det ska appliceras på just något specifikt projekt eller generellt? Är du där också supporter och tar in det?
Ja, men precis, exakt. Så att det är ju inte bara utveckling i det hela, utan det handlar ju väldigt mycket om support också hela tiden. Och sedan också då förvaltning med då, att man ser till att det håller sig up to date och att vi ser hur våra projekt faktiskt liksom driver på de här grejerna nu när de ser att det händer väldigt mycket. Och utifrån det då så får vi feedback som vi kan ta tillbaka och så kan vi liksom jobba vidare på att
jag förstår. Få det bli bättre. Hur ser någon typisk arbetsdag ut för dig då?
Som många andra skulle jag säga. Det är mycket telefonsamtal, mycket mail såklart. Och
möten.
Ja, möten, ja, helt klart. Ett och annat projektbesök såklart också, med tanke på att det är därifrån vi, det är där guldet ligger, att få projekten att liksom vilja testa och känna att det här faktiskt blir en effektivisering för dem eller en förbättring på något sätt. Då, så att det är väldigt varierande. Sen då så blir det en del resor med det, med tanke på att jag skulle vilja säga att jag jobbar brett över hela landet. Så att,
Skanska är ju verksam.
Ja, men exakt.
Jobbar du bara nationellt eller jobbar du även internationellt?
Det är väldigt mycket nationellt. Men visst, vi har ju en del internationella samarbeten också. Vi har ju programvaror som vi nyttjar och plattformar som vi nyttjar vi även nyttjar runt om i världen då. Och där har vi ju då möjligheten att skapa kontaktnät utanför Sverige som vi då kan tillsammans då som ett enat Skanska driva utvecklingsfrågor då. Så att då blir vi större och starkare i de frågorna.
Nu i branschen, för att ditt namn dyker upp lite här och var och just med digitalisering är du en av de aktörerna som är, vad ska jag säga, känd. Och man får ju höra väldigt mycket positivt om dig. Och att du är väldigt engagerad och driven. Var får du din engagemang ifrån? Alltså, vad är det som driver dig?
Alltså, jättebra fråga, och det är ju kul att, vad ska man säga, jag framstår så. Nej, men det har ju varit ganska mycket nu det senaste. Och det har varit LinkedIn och olika, alltså, presentationer som har hållits och som har liksom gått och blivit.
Du finns ju bland annat på många intervjuer med Bluebeam, ja, och på YouTube, precis. Kan man kolla upp det och sådär.
Exakt, det kommer ju ur mitt programägarskap för Bluebeam som har pågått nästintill sedan jag började på Skanska. Så att, och det är ju en av våra partners som vi nyttjar, vad som man säger, väldigt mycket inom företaget då, så att säga.
Är du ansvarig för Bluebeam gentemot, alltså, här på Skanska?
Ja, Skanska Sverige ihop med Emil Hagman då, en kollega till mig. Så vi driver det samarbetet tillsammans då. Vi har så himla många användare, så att det blir väldigt svårt för en person att hantera driva de frågorna då, så att säga.
Just det. Ja. Och om vi går lite vidare, jag vet ju att du är också bland annat den av aktörerna som finns med i så här utvecklingsprojekt som är branschbaserat, som inte är bara liksom driven av Skanska. Bland annat att du är engagerad i Beast. Mm. Kan inte du berätta vad Beast är och dess medlemmar? Vad är det ni gör? Vad har ni för syfte?
Precis. Jo, nej, men absolut. Jag är ju ganska ny till Beast, ska ju tilläggas. Vad som sagt, Skanska är ju medlem av Beast sedan länge.
Kan du bara berätta, förlåt om jag avbryter dig. Vad står Beast för?
Byggindustrins elektroniska affärsstandard står det för.
Ah, okay.
Så det är ju en vad som sagt, en
fordom,
bransch.
Liksom.
Ja, precis, en branschorganisation. Dit då, vad som säger, byggföretag, vad som säger, kan då knyta sig som medlem, stor som liten, spelar ingen roll, och det ger ju oss då en neutral yta att samverka, vad som säger, utanför företagets väggar, så att säga, för exempelvis då en sån här gemensam standard då, exempelvis.
Just det. Hur många medlemmar finns det?
Jag tror det är över 100 medlemmar i dagsläget. Mm. Så det är ju alla de större aktörerna, och sen då självklart väldigt många mindre aktörer också för den delen. Så, att,
så syftet är ju dels för att utveckla och samverka.
Ja, men exakt, liksom, precis. Det är det handlar om, och nätverk också.
Också,
ja, precis. Och nätverka liksom, och hitta de här gemensamma liksom grejerna som vi kan föra fram gemensamt då för allas
och
nytta.
Och vem är det som avgör vilka projekt ska drivas inom Beast?
Det skulle jag ju säga är Beasts styrelse som sköter den biten. Där egentligen presenteras ju en idé, och ser man då att det faller inom ramarna för vad Beast sysslar med. Och att
då
det
går
finns,
det igenom.
Ja, och att det finns en allmän nytta i det då, så att säga. Mm. Att det som skapas faktiskt kan spridas via Beast då, så att säga, som den här neutrala marken som man kan stå på då liksom.
Ja, det är ju jätteviktigt det här att man sätter en standardisering, att man sätter en normal nivå, ja, eller en lägsta nivå på projekten.
Precis.
Hur många sådana standardiseringsprojekt har ni inom Beast bara?
Ja, precis. Man kan ju säga som så, jag har ju varit med i det här projektet som vad ska man säga, standardiserar granskningsprocessen då. Och utifrån det projektet och den gruppen som är skapad nu då inom Beast, så har vi två projekt på gång. Vi har två projekt som kommer komma när de här två som är på gång då är färdiga. Sen då så driver ju andra, vad som säger, intressegrupper inom Beast och andra, vad som säger, sådana här initiativ då. Man kan gå in och läsa sig till allt det på BIS hemsida om det är så att det är
den här standardiseringen och granskningsprocessen som ni standardiserar, då använder ni främst Bluebeam.
Ja, exakt. Precis.
Effektivare granskning.
Ja, exakt.
Som fick dessutom årets pris för årets innovationspris.
Ja,
2017.
Ja, men superroligt.
Verkligen. Det är ju något som man ser i branschen som används flitigt.
Ja. Mm. Ja, men det är ju så. Vi pratar ju om effektivisering, vi pratar om standardisering, och sen så är det en kombination av de här två.
Mm.
Kan du berätta om nyttan av de två? Alltså som en hybrid?
Absolut. Om vi kan dra det en parallell till vad som får en att vilja göra en sån här, eller vad som får mig att vilja gå med i en sån här grej, det är ju att man oftast Man oftast i de här sammanhangen när det här kommer på tapeten, vi drivs av den här frustrationen som finns. Alltså att försöka liksom lösa det på något sätt och se till att det, den på något sätt vänder till att bli positiv energi snarare än negativ energi. Och tittar man till granskning så är det någonting vi alla gör. Alltså alla företag gör det. Och vi, vad ska man säga, det är också många gånger reglerat av det som sägs i olika typer av regler, normer, lagar, både svenska och inom EU. Liksom sådär. Så att vi gör ju det här allihopa. Det är bara det att vi kanske då gör det lite olika.
På olika sätt.
På liksom, lite olika sätt. Alltså vi pratar minimala förändringar liksom för att kunna skapa en standard kring detta. Det kan handla om en sån löjlig grej som att vi har två olika färger på samma budskap, exempelvis då i en granskning. Och varför kan vi då inte enas om det? Om det kan skapa en standardisering som underlättar och
tala samma språk.
Precis, och driver ut den här frustrationen. Men, då,
jag ser alla. Det egentligen som en självklarhet.
Ja.
Men kan inte du, Jimmy, berätta lite mer om just det här projektet Effektivare granskning?
Ja men absolut. Det är ju egentligen en, vad ska man säga, en enkel standard som baserar sig på vad ska man säga, två enkla grejer. Det är vad ska man säga, standardiserade statusar och färger då kopplade till de statusarna. Det låter hur simpelt som helst. Sedan då ska man ju säga att vi då som har jobbat i projektet, vi jobbar alla i Bluebeam. Och Bluebeam då som programvara, vad ska man säga, möjliggör att vi, vad ska man säga, på ett mycket bättre, effektivare sätt kan jobba med PDF-underlaget.
Kan man använda andra verktyg?
Ja, eller precis. Det funkar exakt. Med, det är det som är grejen. Beast kan inte stå bakom en specifik programvara exempelvis. Det kan inte SBUF göra heller då som finansierar av det hela då. Utan så standarden är helt och hållet framtagen till att du skulle tekniskt sett kunna med hjälp av pappersritningar, x antal olikfärgade markeringspennor och ett Excel-ark följa exakt samma standard. Den blir mycket mer analog och dubbelarbetet och trippelarbetet kommer ju som sagt vara bara växa och växa med det. Men i och med då, vad som sagt, Bluebeam igen då, så har vi möjligheten då att, vad som sagt, koppla ihop alla de här bitarna.
Det förenklar det hela kan
mycket,
man säga.
Mycket,
men
mycket.
Visst är det så att det allt, mycket hänger ju på att för att kunna utnyttja den här processen på ett effektivt sätt,
ja.
Att framförallt ritningarna som tas fram, att de utgår från att det följs just den här PDF-guideline.
Exakt, ja, men precis.
Så den är viktigt att det följs.
Och den kom egentligen som ett, vad ska man säga, den kom som ett sidoprojekt i det här, för vi märkte det när vi började starta upp piloter att, vad ska man säga, kvaliteten på PDF-erna höll inte den kvaliteten som vi liksom på något sätt ville ha för att kunna eftersträva en så effektiv granskningsprocess som möjligt. Och det ställde då till det. Så då sa vi det att okej, men då sätter vi upp riktlinjer för hur PDF:en ska se ut. För många gånger är PDF:en bara en digital väg från datorn till ett papper. Det är så vi är vana vid att jobba med det.
Ja, men det är viktigt det du säger, liksom, för att kunna få en spårbarhet. Ja. För att Bluebeam ska fungera så måste allting se likadant ut.
Exakt.
För att man ska kunna referera till exempel till en länkar exempelvis.
Ja, precis.
Om man har en padda och man ska klicka på en länk.
Men,
så vill
ja,
man
men
göra
exakt. Och egentligen, när jag har liksom studerat lite den här PDF-guideline, mycket av det som står där är egentligen inget nytt.
Nej, det
står ju med standard innan, men det som har hänt är att folk har glömt. Och
precis.
Jag tror inte
precis.
Folk har glömt det. Jag tror det är mer att folk tar det för givet att, ja men det är så här, ja men det här ser okej ut, kör.
Många gånger så finns det ju en del tekniska bakomliggande bitar som måste falla på plats när du gör din export. Och är du då inte van vid att göra det på rätt sätt från början, nej men då gör du det på samma sätt som du alltid har varit van vid att göra det.
Ja, så är det. Men så länge du konfigurerar dina inställningar en gång,
sparar
dem,
precis.
Och sen är det ju färdigt.
Exakt.
Och att man gör ett test.
Precis.
Så att,
precis.
Så att det också
ja, men exakt. Och du nämnde tidigare just med finansieringen. Mm. Du sköttes via SBUF.
Ja, exakt.
Vilka är det?
Det är en vad ska man säga, en statlig organisation som vad ska man säga, ger vad ska man säga, bidrag då till sådana här initiativ som ska främja hela byggindustrin då, så att säga. Så man får skicka in en ansökan får man göra och beskriva sitt projekt och vad man vill uppnå och syfte och mål och hela den här biten då, så att säga. Och så kommer de tillbaka med ett.
Just det. Och utgångspunkten är det för att man ska kunna söka bidrag. Det är väl att man ska vara någon sorts företaget bör ju vara medlemmar
precis.
I
Precis, och där har vi ju då som sagt i de här samarbetena så har vi ju både Beast, vi har BIM Alliance och så har vi SBUF. Så att vi har ju både ideella organisationer och Beast i sammanhanget tillsammans då med SBUF för att liksom kunna lägga mer tyngd bakom det här.
Jag tänkte just säga det nu, tunga aktörer.
Ja, ja men precis.
Vem var det som var initiativtagare just för det här effektivare granskning?
Det var ju... Man kan säga, vi var på en Bluebeam-konferens 2015 och där kom en branschkollega fram till mig och Emil. Han hade året tidigare sett mig och Emil hålla en presentation på just en Bluebeam-konferens om hur vi på Skanska nyttjar Bluebeam då. Och han gick väl hem därefter och såg till att NCC också köpte in Bluebeam då. Kom tillbaka ett år senare och som jag sa, sådde det här fröet. Så att jag skulle definitivt ge den elogen till Ulf Larsson på NCC. Men han har ju också då i efterhand sagt det att hade inte jag och Emil sagt ja till projektet när vi träffades där så hade han inte gått vidare med. Utan
men ni jobbade redan med det innan?
Ja, precis. Vi hade en liknande som så här, uppsättning i Bluebeam redan som var liksom, beskrivet i vårat
men jag tycker det är så häftigt och jag tycker det är så fascinerande att två konkurrerande företag ändå samarbetar. Att man ser nyttan i det hela och att man släpper lite prestige när man det är vi som har tagit fram det är vi som äger det är vi som ska utveckla det.
Men precis.
Man lägger det, man går ihop tillsammans och gör något kvalitativt tillsammans. Alltså vi pratade ju tidigare om standardisering, standard och så vidare och så vidare. Vad tror du är den största fördelen med standardisering? Och vad är nackdelen om det finns enligt dig? Vad tror du?
Men precis. Alltså fördelarna skulle jag ju säga är ganska, ganska många. Alla samlas bakom samma, liksom samma idé, samma tanke, samma forum, samma format. Vi har ju underentreprenörer som vi jobbar med exempelvis i alla våra projekt. Och dessa då, de springer på den här förvirringen varje dag när de jobbar på Skanska eller jobbar för någon annan. Att okej, nu ska vi göra exakt samma sak men vi ska göra det lite annorlunda. Det i sin tur minimerar vad som säger, förvirring, ekonomiska påföljder som kan ske i att man råkar göra fel för att man liksom tänker fel i sammanhanget. Hastighet, snabbhet, alltså hur får vi ut informationen? Vi får alltid ut den senaste informationen. Så att det finns jättemånga
positiva fördelar.
Ja, absolut, alla gånger. Och tittar man till nackdelarna då, skulle jag vilja kaxigt säga att det inte finns några. Men tittar man till de här sammanhangen så har vi ju en positiv nackdel om man kan säga så. Det är ju att folk som inte har suttit och arbetat med Bluebeam exempelvis tidigare inser ju hur mycket man kan göra med en PDF som man tidigare kanske inte har tänkt tanken på. Och det gör ju att det flödar ju in förbättringsförslag till oss hela tiden där man liksom vill applicera på nya saker. Det är inte bara länkade ritningar då så att säga.
Jättebra.
Tittar man till en nackdel då, om man ska titta längre fram så är det ju också det att Bluebeam hanterar PDF-er i sammanhanget. Är det så att vi jobbar i projekt som kanske mer är vad som så här, riktar åt vad som så här, 3D-modeller, kopplad tid, kopplad vad som så här, kalkyl, kostnad, allting sånt. Men då har vi en begränsning där i sammanhanget. Vi utgår från PDF-en och Bluebeam stödjer bara PDF-en i sammanhanget.
Ja, men då är man inne kanske på en annan typ av granskning. Då är det samordningen som är viktigare där.
Precis, men standarden går fortfarande att applicera för i grunden ligger bara standardiserade statusar med färgkombinationer. Resten där är bara...
Ja, men det är så. Och vi pratar ju också, vi går ju tillbaka hela tiden till ett samarbete. Man ser möjligheter istället för svårigheter. Ja. Man pratar ju om samverkan i olika sammanhang. Ja. Ser du det omöjliga bli möjligt med samverkan?
Ja, det skulle jag säga i ganska stor utsträckning. Om man tittar till när vi fick den här frågan nu då, när vi stod där på den här konferensen, så är det att jag tror att många som tittar på det här, de vad ska man säga, komplicerar saker och ting lite för mycket. Nu kanske mitt huvud rullar för att jag säger det här, men med det sagt så i våran approach till det här så har det varit liksom försök hitta den minsta gemensamma nämnaren. För den finns alltid. Och applicera på där efteråt och se hur långt du kommer. För sen är det som allt annat i alla andra samarbeten. Man får ge och ta lite.
Absolut.
För att liksom finna det där så att säga. Så att det skulle jag säga, det har liksom varit essensen i hela det här samarbetet och de fortsatta samarbetena som vi håller på med. Det är ju att hitta den minsta gemensamma nämnaren.
Jag tänkte just på just det här effektivare granskning, att vi har ju nämnt Skanska och NCC.
Ja.
Vilka mer var det som var inblandade i det här projektet?
Jättebra fråga. Det är ju Peab, Veidekke, JM var med. Och sen har vi haft lite referenser. Vi har haft BIM Alliance, som sagt. SBUF och de där då. Och sen har vi haft Bluebeam som en referensgrupp. Trafikverket har varit med. Sweco har varit med som en referensgrupp också då, så att säga. Men de fem huvudaktörerna har varit ganska NCC, Peab, JM och Veidekke.
Ja, bra, bra jobbat. Ja. Jag tänkte på det här. Här gjorde ni ett väldigt bra jobb. Och ni har verkligen definierat hur samverkan kan ge effektiva, positiva effekter helt enkelt. Vad tror du mer branschen kan samverka i? Ja. Alltså till exempel, förstår du vad jag menar? Ja. Är det typ inom arbetsmiljö?
Ja, precis.
Vad finns det mer där man kan liksom jobba tillsammans för att uppnå något bättre?
Alltså, med tanke på att alla vi byggföretag nu, vi drivs ju hela tiden mot teknik, digitalisering. Liksom. Det blir mer och mer åt hållet. Så i ett första skede så skulle jag vilja titta på integrationer. Alltså hur skapar vi integrationer mellan våra plattformar och tredjepartsplattformar. Det håller vi ju på med nu, så det är ett BIS-projekt som pågår. Så nu la jag en sån liten reklamflik där.
Just
också.
Det, du liksom kanske...
Men jag skulle väldigt, väldigt mycket vilja slå ett slag för samverkan när det kommer till hälsa och säkerhet på våra projekt. Där kan vi göra jättemycket och alla liv är lika mycket värda. Så att där skulle jag verkligen vilja se att branschen gick ihop som en helhet.
Ja, men där håller jag med. Alltså både i produktion och till och med kontor också. För det är lätt att man glömmer den biten. Men framförallt i produktion kan jag tänka mig.
Exakt, det är där vi mister liv.
Ja, men exakt. Men det finns väl lite där att branschen kollar lite på varandra. Ja, hur man ska... liksom hålla nollan har jag hört.
Ja, exakt. Det finns
Det
finns massa olika sådana initiativ som man skulle kunna dra ur en hatt och faktiskt göra som jag sa, hitta den minsta gemensamma nämnaren och så applicera på därifrån liksom.
Och det är inget som du vet, jag tänkte just med hälsa och säkerhet som ingår i BIST.
Inte vad jag vet i dagsläget. På Skanska så har vi ju Emil Hagman, min kollega. Han driver de frågorna på Skanska. Och jag vet att det finns vissa initiativ som pratas om i alla fall. Men där skulle jag verkligen vilja nå ut med att göra mer i de sammanhangen.
Lyfta dem i de forum, till exempel på BIS2.
Absolut. Och det försöker vi göra så mycket det går.
Men det är många företag som just byggföretag som har ju infört det här med Safety Week.
Ja, men exakt. Jag
tycker det är viktigt att man samverkar på olika stadier som gör branschen bättre.
Ja. Ja, absolut.
Och sänker kostnaden för branschen generellt.
Ja.
Inte bara för en själv.
Nej.
Så det tycker jag är jätteviktigt.
Ja. Ja, men absolut. Det kan ju vara egentligen, det kan ju handla om vad som helst. Och om det är ändå så att vi ska ändå göra samma sak, varför kan inte vi samarbeta om just det specifika moment för att kunna...
Den stora ekonomiska vinsten ligger inte i den konkurrenskraften. Konkurrenskraften ligger någon helt annanstans och är betydligt större än en sån här grej.
Jag är lite så här, så att det inte blir när man samverkar för mycket. Det bidrar ju också till att det blir någon typ av någon kartellbildning.
Absolut inte.
Helt plötsligt så sätter man samma priser och det sätter det och det andra och det tredje och det fjärde och det femte. Så länge det är positivt för branschen och att kunden i slutändan gynnas av och medarbetaren i fokus gynnas av det, så tycker jag all samverkan är bara positiv.
Det
tycker jag är viktigt. Liksom att, men det tror jag de flesta har samma samsyn på.
Mm.
Jimmy, jag tänkte om vi går tillbaka lite just för konceptet BIM. Mm. Ser du någon samband mellan BIM och PDF?
Ja, det här är också,
väldigt svår fråga
egentligen.
Ja, det är
en sån här fråga som segregerar. Mm. Alltså, det är en sån riktig vattendelare. Men det skulle jag absolut säga. Alltså, det här med BIM som ett koncept eller som någonting att skjuta med. Så att säga, det är... den kan vara lite svår att, vad ska man säga, den tolkas olika liksom, av olika människor. Ja. Men jag skulle ju säga att, vad ska man säga, allting handlar ju om att personen i fråga som ska nyttja informationen ska vad ska man säga, faktiskt få nytta av den. Ja, men då har vi BIM i min mening. Sen om den personen vad ska man säga, inte behöver mer än en PDF, ja, men då är det jättebra. Då ser vi till att den PDFen är så absolut bra som det bara går och innehåller så mycket detaljerad, säkerställd information som möjligt. Medan tittar vi då i andra skedet och pratar vi om 3D och AR och VR och alla de här grejerna. Det är super, super bra. Men bara för att det finns behöver inte det betyda att det är för alla.
Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. För det, ibland kan jag känna så här, det kanske är mycket fokus på att BIM är relaterat till 3D.
Ja, ja men precis.
Och det var därför jag lyfte upp frågan. För att kan inte PDF vara till nytta där?
Ja.
Och kan inte BlueBIM lyfta upp som verktyg och koppla upp det här med informationsflödet?
Och vi driver ju den utvecklingen med dem och det vet jag att de andra aktörerna gör nu också så att säga, för att kunna få ut så maximalt vad som säger, med nytta utav en PDF. Och vi ser ju att vad som säger, BlueBIM som programleverantör i det här sammanhanget, de har ju faktiskt visat lite grann vad skåpet ska stå när det kommer till PDFer. För vi kan göra saker idag med PDFer som vi bara kunde drömma om för 5 år.
Nej men absolut, jag håller med.
Och utvecklingen den pågår.
Jag tycker personligen gällande PDFer är det ju bra för granskning. Det är ett bra öppet format, absolut. Men för datahantering ser inte jag det som någon fördel eller som något kraftfullt format. Om vi exempelvis ska dela data.
Frågan är om det kan vara kraftfullt nog för några.
Jag tänker exempelvis om jag vill uppdatera, då måste jag ju liksom PDF. Ja. Då har man ju brytit informationsflödet någonstans och det är ju där definitionen går isär lite. Ja men är det bra? Funkar det till BIM? Ja. Funkar det inte till BIM?
Ja. Ja.
Jag köper argumentet helt och hållet att man ser nyttan med alla och hanterar jag det här på bättre sätt? Ja. Jag gör det. Mm. Men vi måste fortfarande ha en modell i slutändan som är så pass stabil, informationsrik och användbar om 10 år eller om 50 år från dagens datum. För vi lever ju ändå ett ganska modernt samhälle, men den tekniken som vi har, kan vi göra det idag?
Och PDFen i mångt och mycket, den genereras utifrån en modell.
Ja.
Ja, så om modellen inte stämmer, då stämmer inte PDFen heller.
Då är många meningar, du säger många, varför måste jag skicka ut en PDF?
Ja.
Jag har varit involverad i Slussen.
Ja.
Jag är ju också involverad där. Och där är det ett helt ritningslöst projekt. Exakt. Det är modellbaserat.
Ja.
Och där säger man ju raka motsatsen till vad du egentligen säger. Ja. Att PDFer vill vi ju inte ens ha här.
För ritningar finns fast digitalt.
Men det är digitalt, men det är modellen du ska använda. Ja. Och då blir ju det här lite PDF att skicka ut, granska. Ja. Så jag tror det är nog en tidsfråga och en generationsfråga hur vi ska tänka kring det här. Och, jag gillar liksom att på Skanska att man är öppensinnig. Liksom, vi tar in det som är korrekt och det som funkar idag för gemene man.
Vi kan inte säga till våra användare vad de ska använda. Alltså, vi tänker på det åt andra hållet. Vad vill ni ha istället? Och så ser vi till att vi som så här, och göra det så bra som möjligt. Det är det som är det viktiga. Det har ju sina hinder såklart. Vi pratar om integrationer och sådana här saker.
Utmaningar liksom, finns.
Informationen flödar från 3, 4, 5 olika håll. Och ska
helt klart. Det blir ju liksom så många personer som det finns det definitioner av BIM.
Ja.
Så många personer finns det även arbetssätt. Man ska gemensamt komma fram till ett arbetssätt eller en definition av BIM.
Ja.
På ett företag eller någonstans var man ska applicera det. Och sen ska man arbeta utifrån det som en standard. Om vi går tillbaka till lite standardisering.
Ja.
För någonstans måste man ju ha en grund att stå på. Och sen så kan man alltid utveckla det.
Precis.
Och vi säger det jämt och vi säger det idag också. Det finns ingenting som är så bra att det inte går att utveckla.
Nej.
Så det gäller ju som att se möjligheter istället för svårigheter hela tiden. Och jag ser ju att alla de här mjukvarorna, applikationerna som man kan tillägga till sin process. Bara är till det bättre.
Ja.
Jag ser egentligen inga nackdelar. Det enda nackdelen är att det kanske kostar att implementera. Kanske lite tid för upplärning, lite tid för kanske uppgradera hårdvara, datorer och annat. Ja. Men jag ser inte det på så lång sikt som en nackdel. Snarare tvärtom. Gör du inte det här idag, i framtiden så är du inte med matchen längre. Mm.
Men du Robert, jag tycker nästan att vi, jag får bjuda in dig som gäst på BIM-podden. och så får du vidareutveckla det här.
Det är ingen fara, du behöver lära dig ett och annat så att jag kan ju hålla för
dig. Tog in en domare här emellan.
Yep. Också. Ja, nej men det är jättebra. Mm. Jimmy, vi är super glada att du som sagt tog dig tiden och att du kunde åka ända till Stockholm och vara med i vår podd.
Vi kommer fler avsnitt från
Vi kommer fler avsnitt från
Jimmy framöver.
Förhoppningsvis. Men är det någon speciell person du skulle vilja höra i BIM-podden?
Ja, alltså någon specifik person sådär.
Eller något företag.
Ja, jag skulle vilja kanske se någon grundare för något litet startup inom byggindustrin som står här exempelvis.
Okej, någon öppen, det var ett generellt önskemål.
Ja, men exakt. Nej, men bara för att kunna få, vad ska man säga, få en tydligare inblick i de, vad ska man säga, de sakerna som de får fightas med i så stora byggindustrin som en liten aktör, ja, på väg upp. Liksom.
Intressant, intressant. Än en gång, super stort tack till dig Jimmy.
Jag tackar.
Lycka till med ditt arbete på Skanska. Och vi är glada och vi kommer fortsätta följa dig. Och en grej, våra följare. Mm. Hur kan de kontakta dig om de har frågor, funderingar?
Vart är du
på? Precis. Alltså, jag finns med på LinkedIn. Där kan man söka upp mig såklart. Mm. Annars så har jag ju min mailadress jimmy.forsberg@skanska.se. Och jag måste ju få tacka er också för att jag fick komma hit. Superbra forum tycker jag. Tack. Skitbra initiativ. Fortsätt göra ett grymt arbete.
Tack så mycket. Ha det bra.
Tack.
Tack än en gång. Hej.
Tack, hej.